Jag tänker på nyfikenhet. Det finns en berättelse om en man som är väldigt nyfiken. Det finns säkert många berättelser. Kanske man ska skriva en berättelse om dig, så skulle det vara rubriken en man eller en kvinna som är väldigt nyfiken. Men det finns en berättelse, jag ska komma till den snart. Och jag förstår honom, för att det han hörde om och det han såg, så det var väldigt annorlunda. Det var långt ifrån hans egen verklighet. Och vi har säkert alla någon människa som vi tänker på. Vi tänker på en nyfiken person. Om du just nu tänker på en nyfiken person, får du ett namn i ditt huvud? Ser du ett ansikte? Kanske är det någon som är så här jobbigt nyfiken. På allt, ska ha svar på allt, ska ställa frågor om allt. Ni vet, den där personen som inte ger sig före det är klart. Den som vill ta reda på, den som söker svar. Eller den där personen som är beredd att satsa lite extra trots att omgivningen har åsikter om att alltså, lägg ner. Försök inte hitta svar på det. Eller försök inte ta reda på allt. Du måste väl inte veta alla detaljer om allt om det där. Känner ni någon sån person? Eller är det kanske dig jag pratar om? Är du en nyfiken person? Eller känner du en nyfiken person? Och jag tänker så här. Vi ska snart komma in i Bibeln och en berättelse. Jag vill se till att jag har med er först. Att det finns något friskt i att vilja upptäcka. Det finns något modigt i att vilja ta ett steg till. Att inte vara nöjd eller bara suttit sig ner och tänkt att men jag har väl redan sett allt och upptäckt allt. Det finns något vackert i att inte anpassa allting man är och gör till vad andra ska säga. För det kommer alltid finnas folk i våra liv och i vår omgivning och i vår värld som har åsikter om hur vi borde göra istället. Att vara nyfiken, modig och vilja ta ett steg till, det kan vara ganska svårt. Och vi är ganska vana med att vara som vi är, och därför kan det vara extra svårt att göra något som vi inte gör så ofta. Kanske du känner igen dig. Jag känner igen mig. Och så här är det, att om man i världen idag, i vår omgivning idag, i vårt samhälle, så tycks det ändå finnas en, det tycks vara lite mer okej att säga att men jag längtar efter något mer i mitt liv. Jag söker meningen med mitt liv. Eller jag till och med har funderat på det här med Jesus. Eller jag funderar på det här med varför folk går till kyrkan. Jag funderar på om det kan finnas någonting i det som kanske på riktigt är på riktigt. Och en del nyhetssidor och media skriver ju om att det till och med liksom lite trendigt, eller det tycks vara något som växt till liv i världen, också i västvärlden. Att det tycks vara så att Jesus och en tro på honom, en tro på liksom kristendomen utifrån vad Bibeln säger, att det skulle kunna vara något som funkar på riktigt. Eller något som åtminstone är värt att närma sig eller vara nyfiken på. Så var det ju inte för ett antal år sedan. Men att i dagens läge känns som att det är lite mer okej att vara lite nyfiken på, kan det finnas något som är sant i Bibeln som inte jag ännu har fattat? Kan det vara så att Gud har liksom en tanke med att jag existerar? Kan det vara så att livet är inte meningslöst, att det finns något mer att upptäcka? Och som sagt, jag frågar här i början om vad händer om någon ropar ditt namn. Och jag vet inte hur du reagerar, men någonting gör du med oss. Och jag vill gå in nu i berättelsen om Zacchaeus i Lukas evangeliet kapitel 19. Du kan slå upp din Bibel eller bara lyssna. Och så här står det, Lukas evangeliet kapitel 19. Jesus kom in i Jeriko och vandrade genom staden. Där fanns en man som hette Zacchaeus. Han var förman vid tullen och han var rik. Han ville se vem Jesus var men kunde inte för folkets skull eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärs fikonträd för att se honom eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom, Zacchaeus, skynda dig ner. För idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat. Han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa det till Herren. Hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något så betalar jag fyrdubbelt igen. Och Jesus sa till honom. Idag har frälsning kommit till det här huset. För också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Vad är det som händer? Vem är den här mannen? Vad handlar det här om? Och vad håller Jesus på med? kan man ju fråga sig ibland om man har läst evangelierna. Vad håller Jesus på med? Han ropar på fel personer och bjuder ner folk från ett träd och allt möjligt pågår. Men Zacchaeus, vem är han? Jag vet inte mer än vad som står här. Men han är uppe i ett träd. För att han är troligtvis ovanligt kortväxt. De flesta klättrar inte upp i ett träd. Bara för att man ville se Jesus. De flesta tror jag såg Jesus om Jesus kom. Men han klättrar upp i ett träd förmodligen för att han var ovanligt kort. Annars skulle det knappast nämnas i Bibeln att han var så kort. Han var välbärgad, han var rik, han var framgångsrik. Men han var inte så omtyckt av olika skäl. Och hans beteende att klättra upp i ett träd så var ju inte heller kanske det mest diskreta man kunde göra. Eller vad tror du? Men han gjorde det ändå. Han både ville se Jesus stå där och han kunde inte se Jesus stå där. Frustrerande situation att både vilja något och inte kunna något. Och vad gör man då om man är Zacchaeus? Jo, man klättrar upp i ett träd. Har du testat det någon gång? Han var tydligen så nyfiken att han behövde göra någonting åt det. Och han var beredd att göra någonting åt det. En del av oss kanske skulle ge upp i den här punkten. Vi kanske aldrig skulle göra något så extremt eller visa att vi är desperata. Men han gav sig inte. Och jag tror för ganska många av oss så är det någonting, det finns en sån spärr i att visa att nu behöver jag något annorlunda. Jag behöver få se någonting som alla pratar om men som jag inte ännu har sett. Jag behöver få möta, eller på håll åtminstone, få vara på den här, i den här situationen när Jesus går förbi. Jag vill vara där och jag tänker inte ge mig före jag får se Jesus. Och han ser att Jesus kommer närmare och närmare. Nu målar jag upp den här bilden, vi vet ju inte exakt hur det var. Men Jesus kommer närmare och närmare. Och han ser Zacchaeus och börjar prata med honom. Mitt i det här folkhavet. Men vad händer innan? Jo, han passerar ju andra människor. Och det är det här jag menar, det känns som att Jesus bara går till fel person. De flesta trodde säkert att han var på väg till någon viktigare eller till någon annan. Till någon mer, någon med bättre rykte. Någon som var lite mer kristen eller god eller snäll eller längre. Jag vet inte. Vi kan spekulera. Men Jesus går förbi de här personerna. Han går förbi de där personerna. Han går förbi de där personerna. Och de där personerna. Tänk att han ska gå förbi till och med dig. För att det finns någon som han hade sikte på. Jag tror också att Jesus ska ha gått fram till oss. Om det är vi som ska klamra oss fast i trädet. Men poängen är att han går förbi många andra människor. För att stanna vid Zacchaeus. Och så kollar han upp till trädet och börjar tala till honom. Så Jesus går på ett sätt till fel person tyckte en del. Och samtidigt enligt Guds logik så var det här till helt rätt person. Zacchaeus är precis den som Jesus hade tänkt möta den dagen. En annan dag kanske det är precis dig eller mig Jesus hade tänkt möta i den stunden. Vad säger det här om Jesus? Vad säger det här om den Gud vi sjunger till? Det finns inget annat namn Jesus. Vi upphöjer ditt namn. Vi tror på dig. Den Jesus som går fram till personer som andra hade sådana åsikter om av olika anledningar. Det står ju det att den här folksamlingen runt omkring, att de mumlar förargat. De var sura. Jag vet inte hur det låter när de mumlar förargat. Har du något exempel? Har du någon, en partner eller en familjemedlem som brukar sura och muttra lite ibland? Hur låter det? Det är ju inget liksom jätteuppmuntrande lete. Utan det är ju någon slags, liksom, folk har åsikter, de har minsann en annan tanke om hur det borde ha gått. Och det här är situationen. Men Jesus säger, skynda dig för jag måste komma till ditt hem. Skynda dig, jag måste komma till ditt hem. Jag tänker, hur ser det ut det här trädet där han sitter? Det var en ganska stort träd. Ganska skuggigt träd. Jag tog reda på, det var någon slags fikonträd. Och det här funkar så att det gav väldigt mycket skugga till folk. Det var ofta en samlingsplats också för det var stora träd och man möttes kring de här träden. Eller kunde göra det. Och där hade Zacchaeus klättrat upp. Troligtvis för att han var ganska skyddad också. Av både trädkronorna, av skuggan. Han kanske inte syntes så bra. Men omgivningen såg ju vad som hände. De såg att han klättrade. De såg det som pågick. Och det är som att Jesus säger till honom, vet du vad, du behöver inte ännu längre sitta kvar där uppe i trädet. Du behöver inte längre se mig på avstånd, för skynda dig ner, jag måste få komma till ditt hem. Jag ser dig, jag känner dig, jag har något nytt för dig, typ. Förstår ni känslan? När alla runt omkring tänkte något annat, de är mumlar och är sura. Och Zacchaeus är huvudpersonen plötsligt i vad Jesus har på gång. Hur reagerar du och jag om någon runt oss visar att de är lite desperata? Inte bara nyfikna, utan på riktigt desperata efter något annat i sitt liv. Kanske det är du själv som också behöver få visa någon gång hur desperat du är efter något mer i ditt liv. Och jag tror det var så Zacchaeus resonerade den dagen. Nu får det räcka, folk har sina åsikter om mig. Jag har ett dåligt rykte, jag vet. Jag har stökat till det, jag vet. Men nu idag ska jag säga Jesus. Och så säger Jesus att idag måste jag få komma hem till ditt hem. Det är inte senare, det är inte någon gång i framtiden, utan just nu. Och det är någonting i liksom Guds så här timing. Det är ju inte så bråttom egentligen, men samtidigt är det just nu. Det står på ett ställe i andra Korintierbrevet att jag bönhör dig i nådens tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag. Inte senare, inte någon annan dag, men just nu. Skynda dig. Inte för att det är panik, inte för att någonting liksom håller på att totalt gå åt stöpet, men att för just nu är en bra tid. Skynda dig. Just nu är det en bra tid att ta del av en predikan eller vara på en gudstjänst eller att kanske fråga sig att Jesus, har du något nytt för mig? Skjut inte på det, för kanske just nu vill han visa att det finns något som gäller för dig. För det som Gud gör, det är inte stressigt och påtvingat, utan det är kanske lite bråttom ibland. Men framförallt är det något vackert, framförallt är det något som är viktigt och framförallt är det något som kanske kan vara avgörande just nu. Det kan funka också sen. Det är inte som att det finns ett bäst före datum för Jesus, men det är som att när han är här, om han är här, om han är närvarande här, så kanske det gör en skillnad. Då kanske vi kan få ge en respons. Då kanske vi kan få klättra ner från vårt skuggiga träd. Där det är ganska tryggt säkert också. Jag måste få gästa ditt hem, säger Jesus. Och så står det att Zacchaeus skyndar sig ner. Han tog emot Jesus med glädje. Och han hade ju knappast hunnit städa upp. Han hade knappast hunnit reda upp hela sitt liv. Som var ganska smutsigt. Han var rik av en anledning och han var oomtyckt av en anledning. Och det där hade han inte hunnit reda upp. Men han blir glad när Jesus vill komma hem till honom. Tänk om du och jag skulle funka så. Okej, Jesus, det är stökigt. Okej, jag strular till det. Okej, det håller på att gå åt helt fel håll. Okej, jag vet att jag har gjort så fel mot så många människor. Men välkommen hem till mig. Jag är glad över att du vill komma hem till mig. Och det här gäller också för dig och för mig. Liksom något slags löfte om att med Gud så får vi uppleva något annorlunda. Idag är frälsningens dag. Jag bönhör dig i nådens tid. Och säkert också i nödens tid. Och det hemska när man är uppe i ett träd. Ett skuggigt fikonträd som inte ens finns här. Men när vi är uppe i våra träd i våra liv. Så är det jobbiga att vi är lite rädda för att någon faktiskt ska känna oss på riktigt. Att någon faktiskt ska komma hem och se mitt vardagsrum. Eller mina, liksom, i Zacchaeus fall, allt han hade stökat till. Men om någon älskar oss och känner oss. Om någon älskar oss och vill veta sanningen om oss. Så är det en skillnad. Det är någon som har sagt det att vara känd men inte älskad. Det är vår största rädsla. Att folk vet allt om oss men inte älskar oss. Det är den största rädslan vi kan ha. Men att bara vara älskad men inte känd. Att ingen vet någonting om oss men de bara älskar oss. Ja, det är vad vi skulle kalla kanske creepy egentligen. Eller då vet de ju ingenting. Så varför älskar de oss? De har ingen aning om någonting. Men att vara älskad och känd, det är att vara älskad av Gud. Och jag tror det är den här kärleken som Zacchaeus upplever. Det är därför han blir glad. Det är inte för att han har gjort allt rätt. Det är inte för att han har ett gott liv att peka på. Eller för att han har växt i längd eller någonting. Utan det är för att han någonstans möter en Jesus som säger, troligtvis med väldigt mycket kärlek i rösten och i blicken, låt mig få komma hem till dig. Gud är inte avlägsen. Han är inte frånvarande. Han är inte ointresserad eller ovetande. Den Gud som Bibeln handlar om är den som kommer fram till den som längtar efter honom. Så tycks det vara mellan de här sidorna i den här boken. Att Gud svarar på en längtan. Och att det är som att Jesus säger i den här folksamlingen att okej, folksamlingen är all ära, men Zacchaeus, det är för dig jag är här. Jag vet din längtan, jag känner till ditt liv. Jag känner dig och jag älskar dig och idag är frälsningens dag. Fullt känd och fullt älskad, fully loved and fully known. Det som börjar här, det är ju inte att rätta till hela livet, utan det är en relation, en uppdaterad identitet för den här mannen. Kanske är du som Zacchaeus att det mesta går riktigt bra. Och materiellt kanske du har vad du behöver. Men relationerna brister. Vad människor tycker om dig har liksom smutsat ner ganska mycket. Händelser på vägen har fått andra att vända sig mot dig. Tänk om Jesus också säger till dig, idag är frälsningens dag. Låt mig få komma hem till dig. Jag måste få gästa ditt hem. Möts du av liksom skräck i dina känslor eller den glädje som uppstår? Tänk att Gud vill komma hem till mig. Vi hörde de här verserna i psalm 139. Du skapade organen inne i min kropp. Du vävde samman mig i min mors livmoder. Jag prisar dig för det förunderliga. Att jag är så underbart skapad. Dina verk är förunderliga. Det vet jag väl. Mitt skelett var inte dolt för dig när jag formades i det tysta. När jag vävde samman i jordens djup. Du, Gud, såg mig innan jag föddes. I din bok blev varje bestämd dag i mitt liv inskriven innan någon av dem började. Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud? Hur enormt är inte deras antal? Gud vet vad du har. Gud vet vad du har förlorat. Gud vet vad du har kämpat med. Gud vet vad du längtar efter. Och i en ganska meningslös tid där ganska många kämpar med att tillvaron inte känns meningsfull utan motsatsen. Så finns det liksom ett budskap om en Gud som älskar oss. Långt innan världen var skapad, långt innan du fanns. Men evig kärlek. Det finns en tanke med ditt liv, det finns en mening och det finns en syfte mitt i det som känns krångligt och meningslöst. Du har kanske sagt, ingen ser mig, ingen bryr sig, ingen orkar med mig, ingen älskar mig, ingen vill vara med mig, eller något annat. Men Gud kallar dig. Och han kallar på dig. Han känner ditt namn, han känner ditt liv. Han vet allt. Gud kallar på dig för att han älskar dig. Och Gud kallar på dig för att han känner dig. Du är inte okänd för honom. Och Gud kallar på dig för att han har planer för dig. När han kommer in i Zacchaeus, kanske vardagsrum eller hem, så det är inte bara för att han känner honom och vill blotta hans liksom missöde eller hans misstag i livet. Utan det är för att han vill ha, tror jag, ett nytt syfte för honom. Och det ser vi ju. Zacchaeus, hans liv vänds liksom upp och ner. Och han säger att har jag lurat någon? Har jag stulit från någon? Har jag förstört något för någon? Jag ska ge tillbaka. Jag ska hjälpa de fattiga. Jag ska göra. Och det där kommer ju inte bara från att han ska bli en bättre person. Utan jag tror det kommer från att han har fått en identitet, en ny känsla för att men Gud har ju skapat mig, han har älskat mig, han känner mig. Det finns en ny riktning för mig. Så älskar Gud världen att han gav sin son. Och som med Sackeus i trädet, så är det med dig och med mig. Och jag tror särskilt mycket, om det finns en djup, djup längtan hos oss här inne, att få uppleva något annorlunda. Jesus är den som ser. Jesus är den som kallar. Och han är den som kommer nära. Han tycks vid väldigt få situationer vara rädd att röra vid det som är smutsigt. Vara rädd att ta i det som är borttappat eller förlorat eller syndigt eller skamligt. Han kommer in och när han rör vid det, när han kommer in till Sackeus, när han kommer in i ett stökigt liv, så börjar något vackert ta plats. När Jesus kommer in, då börjar saker hända. Och när vi följer Jesus, så det är inte bara med vår tanke och i vårt hjärta, utan fysiskt med hela vårt liv. Och jag tycker det är det vi ser med Sackeus, när det står att han står och säger till Jesus att hälften av det jag har, det ger jag till de fattiga. Har jag lurat någon ska jag betala fyrdubbelt. Och då säger Jesus, idag har frälsningen kommit till det här huset. Jesus kom för att uppsöka och frälsa det som har förlorat. Och inte förlorat som att det var kört eller förlorat som att det var dåligt. Men förlorat som att det kanske var borttappat. Förlorat som att det var missförstått. Förlorat som att det var kantstött av livet. Som det ju kan vara väldigt mycket för oss när vi lever livet. Eller hur? Det blir lite som det blir, men det är inte hopplöst. Det är inte kört. Det är inte slutet. Låt Jesus ha ett ord. Låt inte något annat ha det sista ordet. Jesus bjuds inte in som någon slags mental figur i Sackeus liv. Och han vill inte vara någon mental bild eller en slags andlig varelse i våra liv. Han vill vara Herre och frälsare i våra liv. Han bjuds in som Gud själv. Om Gud själv kommer in i rummet, vad händer då? Kan vi ta reda på det? Är du nyfiken på det? Vad händer om Gud bjuds in i bilden? Saker börjar förändras. Vi kan inte älska Jesus och samtidigt hata andra människor. Mumla med sura åsikter om alla andra människor. Vi kan inte älska Jesus och samtidigt stöta ut någon eller mobba någon människa som behöver kärlek. Vi kan inte älska Jesus eller ens tro på honom och samtidigt tro att vi själva är värdelösa, att vi är hopplösa fall eller förlorade. Inte för att vi inte ska ändra eller kan ändra på oss själv, men för att när Jesus kommer in, då börjar saker hända. Och jag tror, jag talar till mig själv och jag talar till dig, att vi behöver få erfara att när Jesus kommer in, så måste saker få börja hända. För Jesus är inte en mental bild eller inte andlig figur eller en person, en historisk person. Om han är Gud och frälsare som gav sitt liv för oss på ett kors, då förändrar det ganska mycket. Här om veckan när jag bakar Runebergs tårtor så förändrades ganska mycket när jag la in dem i en 200-gradig ugn. Att komma in i värmen, att komma in i närvaron av något som kan förändra en atmosfär, kan förändra en hel tillvaro, det gör ganska stor skillnad. De blev ganska bra. Inte för att jag ville det eller önskade, utan för att de kom in på rätt plats. De bjöds liksom in i den miljö de var skapta för. För att sen gå ut och göra så mycket gott för ganska många människor. Gud ser något annat. Han ser hjärta, han ser din längtan, han ser din förtvivlan. Det står i första Samuelsboken 16 och 7 att människor dömer efter det yttre. Men Herren ser till hjärtat. Det handlar om kung David innan han var kung, men långt en stund innan han skulle slå ner jätten Goliat. Alla andra såg det yttre, såg hans bräcklighet. Men så blev det tydligt att Gud ser till hjärta. Andra har så mycket synpunkter om det där synliga. Men längtan, hjärtat, vad som pågår här inne. Och till sist, vi kan läsa på olika ställen i Bibeln att Gud väljer det som är dåraktigt. Gud väljer ut människor som är otippade. Gud möter människor som verkar vara allt annat än heliga eller jättekristna eller bra eller långa eller korta eller på ett visst sätt. Han väljer precis vem han vill. Och han väljer den som vill välkomna honom. Jesus vill komma hem till dig. Vill du välkomna honom? Han kan låta något nytt få ta plats i dig. Vill du tillåta det? Att välkomna Jesus, det är en enkel bön. En ärlig längtan. Det är inte krångligt. Men ibland kräver det att vi kommer ner från vårt träd. Jesus vill komma hem till dig. Vill du välkomna honom?